Vet du vad jag sitter och tänker på?
Nej.
Ganska mycket egentligen, men jag tänker på kor.
Ja, det har vi tänkt på ett tag nu.
Såna musar.
Mm, precis. Det finns jättemycket fina kor i bygden, så här Highland Kettle. De är ju superfina.
Ja, de är helt underbara.
Lurviga med jättestora horn och superstora ansikten har de.
Mm.
Eller huvuden kanske man säger.
Det är väldigt lätt så där när man ser kor, när man så här kör förbi en hage där det går kor, så de ser så här lite söta ut.
Mm.
De är ju väldigt, väldigt stora.
Ja, gud, jag såg ju ena Highland-tjuren. Eller det kanske inte var en Highland.
Nej, den är beltad.
Den är nog beltad. Ja, precis. Det är en annan ras. Men de är stora de också. Den stod precis vid stängslet när jag körde förbi. Och de är ju helt enorma. Den väger ju säkert ett ton, tänker jag.
Garanterat.
Alltså, det är ju bara muskler på dem där. Det är helt sjukt.
Ja. Ja, du lyssnar alltså på Småbrukarpodden.
Mm.
Din kompis i kojungeln.
Ja, precis. Och en djungel är det ju faktiskt om man inte har haft kor förut och ska försöka... Ja, men man tänker, vi har ett småbruk och vi vill ha mejeriprodukterna också på småbruket och vi vill kanske inte bara ha getmjölk. Så då blir ju kanske kor nästa grej liksom, att tänka att man vill ha en ko. Och det är en djungel att sätta sig in i. Vilken ko ska man ha? Alltså vilken ras? Hur många kor ska man ha? Hur mycket får man ut av korna?
Precis, och det är det som vi tänkte att vi skulle prata om idag.
Ja, vi har suttit och funderat lite grann kring det, för att vi har ju inte börjat med en ko än. Men personligen så tänker jag så här, ett småbruk är inte riktigt ett småbruk utan en ko. På något sätt, på alla gamla bilder så ser man ju liksom så här, de har en ko, eller en oxe kanske möjligtvis, med någon form av sånt djur, och sen har de ibland en häst, och så har de nästan alltid någon get och kanske en hushållsgris och lite höns. Men liksom den där kon, den finns ju liksom alltid där.
Kon är ju, kon och potatisen tycker jag liksom är samma sak. Det är det här liksom livgivande.
Ja, precis.
Det, och sen man tittar på massa olika raser och sådär. Alltså jag gillar ju Highland Kettle.
De är jättevackra.
De är bruna.
Ja.
Och så är de långhåriga.
Ja.
Och stora horn och sådär.
Ja, men jag har sett så fantastiskt vackra foton på sådana också. Det är helt sjukt. Man kan köpa jättefina så här, typ planscher och sådär med Highland Kettle på. De är verkligen vackra djur, helt sanslöst.
Ja, och jag tänkte bara så här, vad tråkig paragrafryttare nu från första början. För att igen, man får ju inte ha en ko. Och vi kommer säga ko. Och så här, vi kan inte säga två kor varje gång, eller ko och tjur. Så där. Det vi tittar på, det är liksom, om man skulle ha en tjur, eller oxe eller vad man nu kallar den för, och en ko. Men vi säger ko.
Ja, men vi säger att vi ska skaffa ett djur. Men det kommer ju inte bli så eftersom man inte får ha bara ett djur.
Mm,
men
så det är liksom ett
lite
djurslag.
Underförstått att en ko innebär alltid minst två.
Jo, jag har precis haft den här diskussionen på internet nämligen. Så det är så här, folk gillar att hitta fel.
Ja, precis. Ja, okej. Nej, men om vi säger att vi ska köpa en ko så menar vi minst två kor. Så blir alla glada och nöjda.
Ja, visst är det så.
Precis.
Så där, och Highland Kettle är ju jättebra, men de är ju stora.
Mm.
Så de äter ju väldigt mycket.
Ja, och dessutom så måste man skilja. Det finns ju köttraser och mjölkraser.
Mm.
Och då är frågan vad man vill ha. Highland Kettle är ju en köttras. Och det betyder ju inte att man inte kan mjölka en Highland Kettle-ko såklart, men mjölkrasen är ju liksom framtagna för att det ska gå lätt och smidigt och för att de ska ge mycket mjölk och så vidare, så att där kan det ju vara att bestämma sig från början vad är det man är ute efter, det köttet eller mjölken i första hand liksom. Och sen så får man ju titta lite grann på också var någonstans man bor och hur man vill hålla sina kor, för de är kanske lite olika väderbeständiga, tänker jag.
Lite olika väderbeständiga, ja.
Ja.
Jo, men faktiskt, alltså Highland är ju en ganska köldtålig ras.
Ja, den har ju päls, det förstår jag.
Ja, precis. Nej, men sen om man tittar på SRB, de här klassiska mjölkkossorna.
Ja, de här brokiga.
Ja,
här.
Rödbrok eller svartvit.
Ja, precis.
De är ju jättefina.
Ja.
Men de mjölkar ju så kopiöst mycket.
Ja, men de är ju verkligen gjorda för att, alltså avlade för att ge mycket mjölk. Så då kommer man till nästa grej om man är ett småbruk. Hur mycket mjölk vill man ha då? För att vi har ju pratat om ystning och att ta hand om mjölk tidigare. Och det är ett väldigt tidskrävande arbete. Som också är ganska tungt för att man hanterar väldigt stora volymer. Inte för att kossan nödvändigtvis mjölkar mycket. Utan jag menar mest att ska man göra 1 kilo ost så går det 10 liter mjölk till 1 kilo ost. Och det blir liksom snabbt väldigt stora volymer som man måste jobba med för att kunna producera saker.
Ja, och om du då får in 30 liter mjölk om dagen.
Ja.
Eller vi får in 30 liter mjölk om dagen. Alltså det är jättemycket.
Ja, det är enormt mycket att hålla på och jobba med. Och så får man tänka sig att det här är varje dag, 7 dagar i veckan. Det är liksom inget skämt att du får paus någon dag. Utan men det
är liksom
tiden.
En våg av mjölk som bokstavligen som kommer.
Ja, precis.
Och det är också en sån här sak som kan vara värd att tänka på. För att ja, men, visst, har du 10 kor då, liksom, har du mjölkanläggning och det är helt andra saker.
Ja, men vi utgår ifrån, de här tankarna ställs ju ifrån ett småbruk som 1, inte haft några kor förut. 2, inte heller har någon utrustning i form av mjölk.
Ingen infrastruktur för mjölkning.
Alls, liksom. Så,
eller för kor kan man säga, för vi har ju inte liksom foderrobot eller så att ränner som, vi har ju ingenting.
Nej, vi har en gård med lite mark och kanske ett litet skjul.
Nej, men vi kommer ju att ha vindskydd.
Ja, precis. Ja, nej, så att, hittills har vi tänkt oss att man ska välja koras efter, eller man ska välja ko efter man vill ha nöt eller mjölk i första hand. Och sen ska man välja ras efter hur mycket man vill ha av det. För det är samma sak med nötkor. En del blir ju historiskt stora liksom.
Och historiskt stora.
Det är kanske inte så lätt. Alltså det är svårt att hantera djur som är väldigt, väldigt stora. För det kräver utrustning som matchar djurets storlek.
Mm. Och där måste man också tänka på att om någonting går fel så måste man kunna nödslakta.
Precis.
Och nödslakta ett djur som väger 200 kilo, det är en sak.
Mm.
Men en nödslaktad djur som väger ett ton.
Mm, det är lite mera jobb.
Det kräver, då blir det liksom, för vår del så skulle det vara, jag ska inte säga omöjligt för allt går att lösa, men det skulle vara väldigt, väldigt svårt.
Ja, precis. Nej, så oavsett om du väljer mjölk eller nöt så tänker jag att du måste välja liksom så en ras efter hur mycket du vill ha varje. För att är du ett småbruk där ni är 2 personer, då kanske inte målet är att ha liksom kossor som väger 1 ton styck. För det blir ju kött för liksom... Det blir ganska mycket kött att ta hand om också. Och sen är det absolut så att det är klart, men beroende på, man kanske tänker sig man slaktar och säljer och så vidare, då vill man ha mycket, absolut. Men jag tänker man ska tänka den tanken innan, så man inte, det är lite som när man väljer en hund, man ska inte bara gå efter den där jättegulliga, utan man måste ju hitta en som passar en själv, liksom, som funkar i ens vardag.
Men draghunden var ju så söt i Disney-filmen.
Ja,
jag förstår inte varför den drar så mycket när mina barn är ute och går.
Ja.
Nej, jag kan berätta varför. Ja, men det är verkligen så. Och sen, storlek på ko är ganska viktigt också, för att det betyder ju att en stor ko äter mycket.
Ja.
Men den levererar ju mycket i slutändan.
Ja, precis.
Men just det där med hur mycket de äter, det är någonting som man måste beakta också, för att som vi som gör det mesta med handkraft, alltså jag vänder ju balarna själv med ett spett.
Mm.
Det är okej när man gör det en gång varannan vecka. Men ska man hålla på med det varje dag, då blir ju ohållbart i längden.
Ja, precis. Och sen så, om man då tänker sig ett småbruk, i min värld så är ett småbruk en som åtminstone liksom till viss del är lite så här semi-självförsörjande. För jag menar, man brukar ju ingenting om man inte odlar någonting och inte ens odlar vall liksom, till djuren. Utan på något sätt så är man ju lite försörjande. Man odlar kanske lite grönsaker och man producerar kanske lite mjölkprodukter från getter eller kor, och man kanske också odlar lite foder. Och då om man tänker sig att man har väldigt stora djur, så kräver det också möjlighet till att odla kanske väldigt mycket foder. Att man har liksom större ytor, arealer för dem att gå på sommaren som kan äta och sådär. Och har man inte så himla stort, då måste man ju se till att man kan antingen arrendera eller liksom få gå på någon annans mark. Eller så kanske man är lite smart och tänker att man skaffar en lite mindre koras som inte är så petig med maten och inte äter så hysteriskt mycket, men då kanske inte heller blir bautastor.
Nej, precis. Så du har ju liksom trattat ner det här ganska rejält. Så den klassiska kossan, den är ju inte aktuell. Den är för stor och den ger för mycket mjölk.
Ja, precis. För det är en mjölkko, den här rödbrokiga i första.
Och även om jag jättegärna skulle ha Highland Cattle.
Mm.
Alltså skulle någon ge mig en Highland Cattle i födelsedagspresent, så skulle jag inte bli ledsen.
Nej, det skulle vara jätterolig när den var kalv. Ja. För då är de så himla söta.
Ja.
Men sen så blir den liksom mer som en elefant att hantera. Och då tänker jag att då börjar det bli jobbigt.
Ja, men någon gång i livet ska jag vilja ha Highland Cattle. Men så som vi har nu med liksom med laggård och loge och liksom odling och sånt, det är inte aktuellt.
Nej.
Så den säger vi tack men nej tack till.
Mm.
Om ingen vill ge mig den i födelsedagspresent. Mm. Ja. Och jag brinner ju för de gamla allmogeraserna.
Mm.
De som är mer eller mindre utrotningshotade.
Ja, men det finns ju en fördel, för de är liksom sedan länge beprövade i svenskt klimat.
Ja, de är liksom gjorda för att vara här.
Ja, de är lite gjorda för att vara här. Och de har också funnits på småbruk under väldigt långa perioder. Vilket gör att de är sällan, liksom, de är sällan extremt stora. Och liksom
och de sådär äter inte så mycket
och sådär modernt, utan nej, de är mera tåliga och sega och liksom inte så stora, men ger liksom kanske lite bättre proportioner om man tittar på ett småbruk med två personer.
Exakt.
Tänker jag. Så att det låter ju jättebra. Vad finns det för allmogekossor då?
Nå, det finns ju lite olika, men fjällnära är ju en kvalisort som ligger mig varmt om hjärtat efter Tolarp.
Mm.
Och sen finns det fjällko.
Mm.
Sen finns det några andra också. Men det är väl fjällkon eller fjällnära som jag har fastnat för.
Alltså jag tycker så här, namnmässigt sett så passar det bra. För vi har ju inte så långt till fjällen härifrån. Så det känns ju lite som
att... Ja, vi är fjällnära.
Vi är fjällnära och då vill man ha en ko som funkar i fjällen liksom.
Ja. Och sen, jag håller på att läsa på lite grann och lära mig mer och mer. Så där, istället för bara som det var på Tolarp att det dök upp en tjur rätt vad det var.
Mm.
Men, ja... Så här, det är väl det som ligger när Dexter finns också, som är, det är ju små kor.
Ja, de har jag sett, så här minikossor.
Mm.
Ja, de är jättesöta. För mig så känns det dock lite...
Toypudel.
Skevt. Alltså det känns inte som att miniraser oftast är original, utan de känns oftast framavlade på något sätt.
Och, jag håller med.
Även om jag inte säger någonting om det, sådär, alltså det kan finnas jättefina sådana miniraser också, så känner jag på något sätt att jag vill gärna hålla mig till mera originalvarianter, för jag tror att genetiken är bättre.
Mm.
Lite fräckt att säga så kanske, men jag är inte så mycket för så här GMO-grejer heller, även om det finns undantag när det säkert är jättebra, så tänker jag att kan man hålla sig till originalet så länge som möjligt, så är det liksom naturen överens med det redan från början.
Mm. Jo, men jag håller med. Alltså, vi har ju hygglig erfarenhet när det kommer till hundar.
Mm.
Och där ser man ju det väldigt tydligt att liksom, när det börjar avlas för att få fram vissa egenskaper, då är det så mycket annat som går fel.
Mm. Det blir inte alltid så bra.
Nej, men sen vill ju jag också kunna använda djuren i, alltså på småbruket.
Ja, men, det
hjälpa
du
till
det.
Att plöja, hjälpa till att räfsa, hjälpa till att dra hem timmer.
Mm.
Och ja, det funkar ju med fjällko.
Ja, ska den där kossan gå där och mjölkas på morgonen och sen ska den ut i skogen och släpa timmar på eftermiddagen, tänker du?
Japp.
Ja, men det kanske är bra för en ko att få göra lite sånt.
Mm, kon och tjuren tillsammans. Mm. Det är bra, det utvecklar muskler och det blir bra sen när man ska äta.
Ja, precis. Nej, vi har ju funderat länge på det här och vi kommer nog fundera länge till. Men jag gav ju dig en uppgift för inte så länge sedan när det gällde kor.
Ja, precis. Du tänkte att jag skulle redovisa nu?
Nej. Nej, jag tänkte inte att du skulle redovisa. Jag tänkte att du skulle bara att vi skulle prata om vilken uppgift det var. För att det var några frågeställningar där som jag själv tyckte var lite intressanta. Som inte var så lätt att hitta svar på som man kanske kunde tro.
Mm, ja, alltså det är, de flesta som har kor, de har ju haft kor i hela sitt liv ungefär.
Mm.
Och det är liksom där vet man ju redan hur mycket som går per dag och sådär. Men, ja, men om man då har en ko och en tjur. Och när... Ska man skaffa kalv? Alltså när ska man betäcka? Så att den kalvar vid rätt tillfälle.
Mm.
För vi vill ju att kalven ska gå på mjölk så länge som möjligt fram till dess att den börjar beta.
Mm.
Och sen ska den kunna beta under hela sommarsäsongen.
Ja, eller vi vill ju så att kalven ska ju gå med mamman hela tiden. Och när den har då diat klart och är stor nog för att börja äta gräs, då vill man ju att det ska vara vår. Tänker jag.
Ja, precis.
Eller, så att gräset precis börjar titta upp.
Mm.
För då har man ju liksom... Först så diar den, det kostar ju ingen mat då, för då äter den ju bara mjölk. Och sen så kommer våren och så börjar den äta gräs. Och sen äter den ju gräs då ända in i, ja men säg, september ut, säger vi. För
typ.
Då är det i alla fall ganska okej gräs. Ja, och...
Och då är frågan så här, i september, vad tar man för beslut då? Ska man låta den gå på, ska man slakta?
Mm.
För att det är liksom lämpligt i tiden rent sådär fodermässigt och vad den kostar.
Mm.
Eller ska man låta den gå hela vintern och fodra tills den har blivit ett år?
Mm.
Och slakta när den är ett år? Men då när den är ett år, då är man ju nästan inne i foder, alltså betesäsongen igen.
Ja, det bör man ju vara om man har tajmat det rätt.
Ja, det lär ju vara typ 3 månader kvar till betesäsongen.
Ja.
Och då sen när sommaren är här, eller när våren kommer, då kan de ju börja beta igen. Så kostar de ju inte foder på det sättet.
Nej, precis. min fråga, en av frågeställningarna jag hade var ju, hur stor är då den här kalven om man skulle slakta den efter att den har gått liksom första säsongen bara, alltså innan den ett år. Hur stor är den då, hur mycket liksom slaktvikt får man ut på den? För då kan man ju liksom börja tänka sig att okej, så det köttet som vi får då, hur länge räcker det? För det köttet minskar ju då våra matkostnader.
Mm, precis.
Så att,
men där har jag ju lite svar.
Så
det är flera stycken som har sagt att när kalven var ett år så hade de 200 kilo slaktvikt.
Mm.
Och det är ju hyggligt.
Ja, precis. Nu kommer ju den då inte vara riktigt ett år, va? Men nästan.
Nej, men det är den siffran jag har. Alltså om man slaktar den i ett år. Sen var det en som tyckte att de växer inte så jättemycket liksom efter det.
Nej.
Vilket jag inte riktigt förstår. Jag tycker den borde ju växa mer än bara ett år.
Ja, eller hur?
Men om den då är ett år när betesäsongen börjar.
Ja.
Då kan man ju lika väl ha den på bete hela året. Alltså hela betesäsongen.
Ja, precis. Jag tänker så det logiska är ju att antingen slaktar man den innan vintern. Då är den ju inte riktigt kanske fullt ett år. Eller så låter man den gå liksom till följande år i september när gräset tar slut och slaktar då.
Mm.
För att då är det liksom den kostnaden man har för den där kalven i så fall är ju fodret under vintern. Och då är ju frågan liksom, växer den så pass mycket tills nästa gång man tänker slakta att man liksom får igen den foderkostnaden? Och hur hög ungefär kan den foderkostnaden tänkas vara? Alltså för man, hur mycket foder äter en sån kalv under vintermånaderna då? Och då får man ju titta lite på var man själv bor. För att jag menar, vi har ju en lång och hård vinter kan man säga. Mm. Jämfört med kanske någon som bor i Skåne som kanske knappt har vinter. De har nytt gräs i december liksom.
Ja, men det är en som jag pratade med i Skåne. De har inte börjat fodra sina djuren.
Nej, precis.
Utan de går och betar.
Ja.
Så, och sen var det en som sa att de slakta kalven när de tyckte att det passade rent praktiskt.
Mm.
Och det var ju inte då när den var fullvuxen. Men de hade väl inte riktigt mätt hur mycket kött det blev. Men de tyckte att det blev väldigt mycket kött.
Ja, precis. För det är också så här, då får man gå tillbaka till sig själv också. Hur mycket kött äter man? Liksom, och har behovet av. Och så sätter man det då i jämförelse med att man kanske får en större kalv att slakta. Men till lite dyrare kostnader man väntar över vintersäsongen. Men är det någonting som man har igen då? Det vill säga, om man bara lagrar köttet i frysen för att man, och så äter man det, då är det rätt värdelöst. Liksom,
eller det är lite dumt. Det.
Så man måste ju lite titta på själv också vad man har för behov och önskemål, tänker jag. För det är kanske smartare att låta kalven gå först och dia och sen beta och så slakta den. Om man ändå inte behöver några mängder kött, om det räcker för en så är ju det otroligt kostnadsekonomiskt att göra på det sättet såklart.
Jo. Och sen, alltså kon ska ju, den får ju gärna gå i sin också så att den får liksom vila ett tag.
Mm.
Och sen har man ju tjuren där som kan betäcka när det är dags.
Ja, precis.
Så det där är ju liksom ett årshjul som är lite, det är väldigt många variabler i det som jag försöker liksom reda ut.
Ja, precis. Och vissa variabler är sådana som man liksom måste kanske bestämma lite själv då, som hur mycket av det här behöver vi och hur mycket vill vi ha. Och sätta liksom det som en fast variabel så att man får bort lite osäkerheter i uträkningen, tänker jag.
Ja, precis.
Sen är det här med mjölken då. Hur mycket mjölk man får också. För att när kalven diar, så då kan man ju bara mjölka överskottet. Och då är det kanske 3 månader som man får överskottet. Och då är frågan, hur mycket är det överskottet? Är det så mycket mjölk att man inte behöver köpa mjölk, men att det ändå inte räcker till liksom ostar och sånt? Men det kanske räcker till
Fil och yoghurt. Färskost.
Ja, färskost, precis. Men det blir ju då ingen grädde kan man ju räkna med till exempel. För att det är ju det som kalven dricker, tänker jag. Eller det kommer kanske...
Kalven dricker ju inte grädde.
Nej, men jag tänker att det fetaste mjölken kommer ut först, tänkte jag.
Det finns en gräddtutte och en mjölktutte.
Nej, det var inte riktigt så jag menade.
Men... Nej, jag vet, jag bara retas. Nej, men det är ju också så här, hur mycket mjölk behöver ett hushåll?
Ja, precis. Nej, så det kan ju vara bra att veta då så vad man kan förvänta sig också under de här första månaderna när kalven diar, hur mycket mjölk är det att ta hand om och hur långt räcker det? Och sen när kalven slutar dia, hur länge ger kon mjölk efter det? Ger den så länge man vill? Eller går den liksom i sin automatiskt efter ett tag?
Så länge vi mjölkar så producerar den ju mjölk.
Okej, ja.
I princip. Så kan man liksom sina den sen med foder och låta bli mjölka.
Ja, precis. Ja, då förstår jag. Ja, för då kan det ju vara bra att räkna på det också sen. Hur länge man ska ha sin mjölkproduktion igång. Och hur länge man vill att den ska liksom vara utan att mjölka då. Tills den blir preggo nästa gång.
Precis.
Ja, det är många frågor i det här. Och vi har ju inte alla svar än. Men jag tycker ändå att det är ganska intressant att veta. För är man ett småbruk så kan det vara bra att ha koll på kostnaderna som man tar sig an. För jag menar, man skaffar ju inte en ko för att bara göra sig av med den. Utan man ska ju ha den ett tag. Så det blir ju en kostnad som man måste kalkylera med. Man måste ju också räkna med att kon behöver kanske lite veterinärvård eller något ibland. Och kanske lite, ja, fix och sådär. Jag vet inte. Man behöver väl
verka
fixa.
Klövar behöver man
ja,
göra.
Precis. Klövarna var precis det jag var ute efter. Och sen så är det ju också det jobbet som man tar sig an. Det är ju inte bara att mjölka kon, utan all mjölk ska ju göras någonting med också.
Ja, och det där är ju också liksom nästa steg som där saker och ting måste funka.
Ja.
För att det är ju liksom inte bara att ta in mjölken i köket och så ska det bli ost av den.
Jo, man viftar med en pinne så säger man hokulipokus.
Ja, precis. Och då fick man surmjölk.
Ja, precis.
Nej, för att om man tänker liksom hela kedjan där. Alltså, vi tar bort smör, för det är ganska lätt att göra. Mm. Och fil och yoghurt är lätt att göra.
Mm.
Och färskostarna är också lätt att göra.
Mm.
Men just hårdostarna, för det är ju ett sätt att lagra protein.
Ja.
Och göra en hårdost, det är ju så att göra den är hyggligt enkelt. Lagra den är svårt.
Mm.
Och det är lätt att äta.
Mm.
Då måste man ju ha någonstans att lagra de här ostarna.
Ja, och då vill man ju jättegärna ha bra lagringsmöjligheter. Alltså någon form av kontrollerad temperatur att lagra dem i. Det är ju skittråkigt om man lägger massor med tid och energi på att göra ost. Och sen efter ett par månader så har de bara möglat bort ingenting. Utan när man väl har liksom lagt all tid och energi på att få fram en ost. Då vill man ju kunna var säker på att den lagras i en bra miljö. Och vi har ju liksom inga sådana zoner här där temperaturen är konstant. Här svänger det alltid, känns det
som. Ja, precis. Alltså vi har ju foderrummet i källaren.
Ja.
Som är, alltså, det är hyggligt konstant.
Mm.
Alltså det är så här, det är svalare på vintern och varmare på sommaren.
Mm.
Men det är fortfarande, det är inte i dagsläget är det inte ett utrymme som vi kan ta in 30 liter mjölk i och göra någonting med.
Nej, absolut inte.
Utan då är det liksom så här, vedspisen måste fixas och det måste fixas kylutrymmen och vi behöver hyllor och vi behöver bänkar som går att hålla rena.
Mm.
Så det är ju liksom, det är ganska många steg bara för att ta hand om mjölken.
Mm.
Och då, ja, det behöver man ju också titta på liksom hur vi löser det.
Ja, så är det. Ja, sen är det här med ska man då odla foder sen till djuren och ha på vintern? Alltså typ ensilage och hö och sånt.
Mm.
För då kräver ju det också ganska mycket yta. Alltså där korna går på sommaren, där blir det ju ingenting. De äter ju upp det löpande.
Ja, precis.
Så om man vill liksom ha sitt eget foder till vintern, då måste man ju ha ännu mera yta där man kan slå och härsa till exempel. Och släpa hem så att man har hö till vintern också. Och ja, det är också ganska mycket jobb. Alltså det är inte så komplicerat arbete, men det är väldigt tidskrävande att hålla på med.
Ja, det behöver ju bli gjort. Och det är ju ett risktagande också från första början. För att det är svårt att veta hur mycket foder behöver vi.
Mm.
För när man står där på ängen och slår, det känns som att det är väldigt mycket.
Mm.
Men det ska ju liksom räcka från september till maj.
Mm.
Det är länge.
Ja, precis.
Så det är därför en småbrukare får man ju se vad har man för mark.
Mm.
Vi har ju inte mark så att det räcker liksom det som vi äger.
Mm.
Där har vi ju inte vall för att, liksom, så att vi kan ha vinterfoder.
Nej.
Och då är man inne på så här, men hur mycket foder behöver vi köpa?
Mm.
Och där börjar vi först nu lära oss, om man tittar på med de jätten och de fåren som vi ska ha, hur mycket de äter liksom, per månad.
Mm.
För det går ju nästan det var några dagar, det skiljer väl typ så här 4-5 dagar på en månad. Och blir det 25 dagar räckte en ensilagebal.
Mm.
Eller hösilage. Och det där är ju liksom knepigt att liksom veta hur mycket foder har jag, hur mycket går åt och hur mycket behöver jag hemma.
Ja, precis. Ja, jag tänker också, det här med att vara hemma är också ganska viktigt för att vissa saker kan vara ganska knepiga att hämta när det är dåligt väder. Alltså när kärlen går i och kärlen går ur och det kan vara svårt att köra tunga fordon.
Mm.
När det är mycket snö och det kanske inte är plogat. Typ om det står balar ute på någon äng någonstans, så kanske det inte går att komma åt dem för att det är mycket snö i vägen och man kanske inte kan ploga dit ut på ängen mitt i vintern.
Nej, precis.
Så där kan det vara bra liksom, framförallt inför vinterhalvåret, att tänka på att och sen hade vi förra året, vet jag, att vi hade problem med att det var väldigt, väldigt kallt och inga bilar startar när det är liksom minus 30 helt plötsligt.
Nej, allting tar så himla lång tid.
Ja, och framförallt så här stora arbetsbilar som, ja, men, eller fordon heter väl, som traktorer och sådant, det startar liksom inte så lätt när det är så kallt ute. Så att hamnar man i en situation där man behöver foder med en gång och det råkar vara minus 30 och snö överallt, så är det inte så lätt att bara få hem det. Så där kan jag tycka att det är jätteviktigt, och man har verkligen en skyldighet att vara förberedd och se till att man har många extra liksom varianter med foder hemma, så man har mycket liksom, man har flera balar som man har extra just för sådana situationer. För man får ju absolut inte stå utan mat till djuren, så är det ju bara.
Nej, det är katastrof.
Då ska man inte ha djur om det är så. Säger jag.
Säger du?
Mm. Så säger jag. Nej, och är man inte van vid vädret och liksom stället man är på, så kan det vara bra att fråga runt lite eller bara se till att ta höjd för att ha extra hemma hela tiden, så behöver du inte vara orolig liksom.
Ja, precis. Alltså, det är många steg som måste, dels är det lite fakta som vi behöver lära oss.
Mm.
Och där har jag snuckat reda på en mjölkbonde som har fjällkor.
Mm.
Så det är väl dags att åka på ett studiebesök där så småningom.
Ja.
Sen har jag hittat en kurs som börjar nu den 2 november. Vilket kom otroligt lägligt.
Mm. Ska du gå på kurs då?
Jag ska gå på kurs. Mm. Nej, den är digital, så att jag ska gå på kurs i min data.
Ja, precis.
Så det är också bra. Få lite mer information där.
Mm.
Sen har jag börjat liksom fråga runt och se sådana som jag vet har fjällkor eller som kan.
Mm.
Sådär, vad de tycker och hur de jobbar.
Ja, men precis.
Och vi har ju en gård här i Junsele som jag tror har fjällkor.
Ja.
Så de ska åka och prata med också.
Ja, ja, men alltså det är ju sådär. Man får liksom forska där man är. Det är ju nästan det bästa. För att det är inte helt optimalt att liksom prata med folk som bor alldeles för långt hemifrån. För att de har kanske andra förutsättningar. Så även om det råkar vara samma djur, så kanske det inte alls funkar på samma sätt där man själv är. Utan det bästa är ju att börja i sin närhet och titta. Finns det andra som gör det här då? Och gör de det snarlikt så som jag vill göra det? Och så gräver man där man står liksom, och frågar dem först.
Mm.
För då får man oftast riktigt ganska bra tips och idéer. Liksom. Och man kan också få bra förslag kanske. Men här kan du köpa billigt foder, eller där kan du göra det och det. Och det hjälper ju inte om man har pratat med någon i Skåne när man bor i Västernorrland i så fall.
Nej, det gör det verkligen inte.
Det är lite bortkastat.
Det är helt olika förutsättningar.
Ja, precis. Ja, nej, men vintern är på väg här nu. Det märks faktiskt. Det blir, huset håller på liksom att sakta kylas ner. Det blir kallare och kallare på morgonen när man kliver upp.
Mm.
Trots att vi eldar numera en gång per dag i alla fall. Ibland faktiskt två. Men det har mest varit för att jag har varit lite frusen. Jag är lite frusen i övergångsperioden mellan
innan,
varmt och
innan
kallt.
Du har vant dig, ja.
Innan jag har vant mig, precis. Så jag var lite frusen i början de första veckorna när det var svalare. Och då eldade jag ibland två gånger per dag. Och sen så ibland så är det bara så att jag har massor med disk och sånt. Och då eldade jag en extra gång bara för att bli av med skiten. Eldade inte upp
lät
disken.
Lät man inte elda upp disken.
Nej, eldade inte upp disken. Eldade för att få varmt diskvatten. Så jag slipper hålla på att köra i vattenkokaren. Det är för, på sommaren så diskar jag allting med varmt vatten från vattenkokaren. Men då sköljer jag ju allting i iskallt vatten. Och det tycker jag inte riktigt om. För så fort någonting är lite flottigt, så fastnar det när du sköljer det i det här kalla vattnet. Jag vill gärna ha varmt sköljvatten också, för då blir disken mera ren. Men på sommaren så ids jag inte att hålla på och elda. För det är så, jag tycker det är så himla onödigt. Så jag eldar bara när vi ska duscha egentligen på sommaren.
Mm.
Och då har vi varit så att vi har åkt och duschat på andra ställen också, så har vi sluppit elda. Men på vintern då, så då eldar man ju minst en gång per dag. För att huset är kallt, och då passar jag alltid på att diska när jag ändå har varmt vatten. Men då är det nästan alltid på morgonen. Och har man då håller på med något hela dagen, så man har massor med skit i disk på kvällen, så kan det ju bli en liten brasa till ibland.
Mm.
Sen när det blir kallare ute, då kommer vi elda. Då behöver vi räkna inte idag, alltså inte hur många gånger per dag, alltså. Då kommer det inte vara så att vi eldar en gång per dag, då kommer vi elda hur många gånger i timmen springer vi ner till elden.
Ja, men den är en liten kompis man behöver sköta om där nere.
Ja, vi har ju fortfarande ingen ackumulatortank. Och det är väl det som gör att det är ganska mycket jobb. För att när vi eldar så, om vi eldar så det inte kommer ut i elementen utan vi bara har varmvatten liksom i kranen, då håller sig vattnet varmt ganska länge ändå. Men det är mycket kallras vid elementen, när det är väldigt kallt ute och man eldar i elementen, då kyls den värmen ner ganska fort. Så då får man hålla på elda löpande under hela dagen. Hålla det liksom lite igång hela tiden på något sätt för att ha värme.
Ja, precis.
Och i kombination med att ibland så orkar man inte och då klär man bara på sig extra mycket.
Ja, nej, men så blir det.
Men det är så här, vi har ju alltid mycket kläder på oss ändå, men...
Men det är ju en livsstil här, att när vintern kommer, då, alltså alla går ju i ett extra lager kläder.
Ja, men precis, och det är inget problem med det. Det är mest att jag kan tycka så att jag vill inte jobba i köket i långärmat. Jag har väldigt svårt för det, utan jag ska alltid stå i kortärmat och jobba i köket. Och det kan bli ganska ruggigt ibland om det är väldigt kallt ut, ja. Så man ska stå där i kortärmat.
Har du provat sån här trekvartslängd på armarna?
Ja, men jag har ju ingen sån trä, men det hade kanske funkat. Eller en väst. Eller, ja.
Fast väst, jag tycker det är så himla konstigt plagg.
Ja, det kanske är lite konstigt plagg.
Jag tycker liksom det är liksom, det är aldrig tillräckligt. När det är kallt, då räcker den ju inte till.
Nej.
Och när det är varmt, då vill jag ha kortärmat.
Ja.
jag tycker väst är så konstigt plagg. Jag har provat flera gånger. Jag tycker liksom, jag gillar bilden av mig själv i väst. Mm. Så, men nej.
Men du tycker det är obekvämt.
Ja, men så här dunväst på liksom. För mig, jag tar hellre en tröja till.
Ja. Ja, nej, jag har ju en merino-ullströja som jag kasserar nu för att den är jättetrasig. Men jag tänkte att jag kanske skulle klippa av ärmarna på den så blir den typ som en t-shirt eller så. Och då gör det inte så mycket, jag ska bara ha den hemma ändå. Att den får den vara lite trasig och sen så kan jag ha den på mig när jag ska jobba i köket.
Ja.
För då har jag liksom ett extra lager som är varmt som inte är långärmat.
Nej, men det är sånt.
För jag kan inte av och stå och diska och baka och sånt med långärmat. Det är det värsta jag vet. Jag blir helt prickig, känner jag. Jag står bara och försöker att dra upp de där ärmarna som alltid kasar ner och så blir det skitigt. Och... Hur? Nej, det ska vara kortärmat i köket, så enkelt är det.
Ja, det ska vara kul att se dig som yrkeskock, så här, driva en restaurang. Ni ska ha kortärmat.
Nej, folk får göra som de vill, men jag vill inte ha.
Fast du stör ju på, om man ser så här, folk som står och lagar mat på tv som har... Ja, men som har smycken på sig, eller som har långärmat. Och...
Ja, långärmat vet jag inte om jag har startat med på, men smycken och sånt, det går ju helt bort liksom. Ja, och man ska ha hårnät och sånt när man jobbar i restaurang. Ja.
Ja, men du, jag tror att vi tar och packar ihop den här kodiskussionen och jag ska inte mjölka den vidare.
Nej, inte nu i alla fall, utan vi får väl återkomma när vi har kommit på någonting nytt i den. Vi fortsätter att forska vidare och se vad som passar just oss bäst.
Ja, precis. Och du som lyssnar, har du tips? Säg jättegärna till.
Mm.
Tycker att någonting av det vi sa här var rena felaktigheter, så rätta oss gärna.
Mm.
Eller bara applådera. Bara applådera. Och som alltid, gillar du det vi gör så dela våra avsnitt i sociala medier.
Mm.
Skicka ut ett avsnitt och bara säga lyssna på det här, eller tipsa dina kompisar om att de ska lyssna på oss.
Ja. Ta något som är bra då. Ta ett bra avsnitt.
Detta jag pratar mycket. Nej. Men du, vi säger väl hej då.
Ja, tack och hej.
Tjingeling.